بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Vi har kommit fram till det sista kapitlet i boken om renlighet från Bulugh al-Maram, och det är Kitab al-Hayd, kapitlet om kvinnans menstruation. Det här är någonting som vissa av er kanske tänker, men varför ska vi studera och lära oss om kvinnans period? Vi är killar. Naam, det är sant. Det här är någonting som Allah subhanahu wa ta'ala har givit till kvinnorna. Men många av er kommer att gifta sig, om ni inte redan är gifta. Och då kommer er fru att ha denna period. Och då är det viktigt att känna till vilka bestämmelser som finns. Era döttrar och liknande. Så att man måste ha kunskap om detta. Allah subhanahu wa ta'ala talar om det i Koran, surat al-Baqara, vers 222. Och det är också många bestämmelser i islam som är relaterade till al-hayd. Till exempel, och al-hayd är då menstruation. Till exempel så är det vad som avgör när en kvinna blivit könsmogen. När en flicka fått sin period så har hon uppnått ålder av al-bulugh i islam. Al-hayd är också relaterat till bönen. Till renlighet, till bönen. Hon får inte be när hon har sin period. Hon får inte fasta när hon har sin period. Det är också något som är relaterat till skilsmässa. Man får inte skilja sig med sin fru när hon har sin period. Också något som är relaterat till själva väntiperioden efter skilsmässa. Relaterat till hajj. Hon får inte göra tawaf. Och det finns många bestämmelser som kretsar kring al-hayd. Och därför, subhanallah, jag vet om ni minns när vi talade om att stryka över strumporna. Jag nämnde att det fanns en bok på typ 600-700 sidor. Kommer ni ihåg det? Som handlar bara om att stryka över strumporna. Här har vi en bok om kvinnans period på 1350 sidor. 1350 sidor. Så det finns mycket att prata om. Många djupa frågor. Det är så mycket ikhtilaf i dessa frågor. Så pass att Imam Ahmed nämnde att han studerade, eller det tog honom 9 år innan han bemästrade den här kunskapen. Taib. Så, men inshallah, den är inte så komplicerad att det kommer ta 9 år. Jag ska försöka att gå igenom det grundläggande i kvällens lektion, inshallah ta'ala. Det som är viktigt att känna till. Och vad som också gör det komplicerat, det är inte själva menstruationen i sig själv, utan det är vad som liknar den. Det som kallas för al-istihada. Du har al-hayd, som är själva mensblodet. Och sen har du det som kallas för al-istihada. Och det är oregelbundna blödningar, som inte är menstruation. Vissa kvinnor kan ha det i flera månader. Blöder hon oavbrutet. Och då blir det lite komplicerat. Hur skiljer man på dem? Vad är det för bestämmelser och liknande saker? Och där finns det lite olika åsikter. Och inshallah, vi kommer kortfattat att gå igenom dem idag. Taib. Första hadithen berättas från Aisha radiyallahu anha. Ska öppna boken här också. Ska försöka hinna med alla 13 hadither idag. Så att vi inshallah blir färdiga med detta kapitel. De första haditherna, hadith Aisha radiyallahu anha, där hon berättar från att Fatima bint Abi Hubeish radiyallahu anhunna kom till, eller hon var en kvinna som brukade få oregelbundna blödningar. Det som då kallas för istihada. Oregelbundna blödningar. Och de är då inte menstruation. Så Allahs sändebud alaihi salatu wassalam sa till henne: menstruationsblod är svart och känns igen. Om du fått det så ska du avstå från att be, och om det är det andra blodet så ska du göra wudu och be. Berättad av Abi Dawud, Nasa'i, och den autentisk enligt Ibn Hibban och Al-Hakim, och Abu Hatim sa att den är munkar. Denna kvinna Fatima bint Abi Hubeish nämndes tidigare i boken om kapitlet om vad som bryter wudu. Då nämndes hadithen om istihada tidigare i Bulugh al-Maram. Och hon kommer då och frågar om det här blodet, dessa blödningar, oregelbundna blödningar som hon får. Yani hur ska hon skilja på dem? Och då så nämner profeten alaihissalam att mensblodet känns igen. Yani det är välkänt. Han sa att det är svart. Demun aswad yu'raf. Ett svart blod som känns igen. Och i vissa, man kan också läsa hadithen ya'ruf. Yu'raf, ya'ruf. Och ordet ya'ruf kommer från al-urf, al-urf som betyder doft. Okej. Okay. Så mensblodet är svart och känns igen. Eller mensblodet är svart och luktar äckligt. Man kan förstå hadithen på båda sätt. Och då säger ulema så här. Att det finns två, eller finns flera egenskaper mellan vanligt blod och mensblod som kommer ut från kvinnan. Och det är att mensblodet är tjockare. Det här istihada blodet är mer som vanligt blod om vi skulle blöda på ett sår till exempel. Vanligt blod är då mer flytande. Mensblodet är tjockare. Sen har vi också den andra skillnaden, färgen. Mensblodet är mörkare. Det andra blodet är ljusare. En annan skillnad är också doften. Vanligt blod luktar inget speciellt, medan mensblodet luktar unkelt. Det luktar yani unkelt. Och en till skillnad som vissa ulema nämner är att mensblod inte stelnar så som vanligt blod stelnar. Okej, okay? Dessa skillnader finns. Så att om en kvinna då är förvirrad, vad är det för slags blödningar? Och dessa oregelbundna blödningar är kanske inte så vanliga, men det är i alla fall någonting som man måste känna till. Och då kanske kvinnan blir gärna förvirrad, är det mens, är det inte mens? Då får hon kolla på vad det är för slags blod som kommer ut. Okej? Okay? Och då säger också här profeten alaihissalam, om du får detta blod så ska du avstå från att be. Yani om det är mensblodet så ska du avstå från att be. Och det här bevisar att kvinnan inte ber under hennes period. Men om det är det andra blodet så ska du göra wudu och be. Yani kvinnan som har istihada, dessa oregelbundna blödningar, hon ska be. Det hindrar inte henne från bönen, utan hon måste utföra sin bön. Och hon gör då wudu innan bönen. Taib. Följande hadither bevisar också hur kvinnan ska agera när hon får detta eller dessa oregelbundna blödningar. Hadith Asma bint Umays radiyallahu anha som finns i Abi Dawud. Där så säger profeten alaihissalam att den här kvinnan som får dessa blödningar kan sitta i en vattenbalja. Och om hon ser gulaktigt blod på vattnet så ska hon göra rusul. En rusul för dhuhr och asr, och en rusul för maghrib och isha, och en rusul för fajr, och däremellan kan hon tvaga sig. Och sen berättas hadith Hamna bint Jahsh radiyallahu anha som sa att jag hade många oregelbundna och kraftiga blödningar. Så jag gick till profeten alaihissalatu wassalam och frågade om en dom. Och han sa, det är bara shaitan som sparkar dig. Anser din menstruationsperiod vara 6 eller 7 dagar och därefter ska du göra rusul. Och när du har renat dig så ska du be 24 eller 23 dagar och fasta. Och det räcker för dig. Du gör som de andra kvinnorna under deras period. Och om du klarar av att skjuta upp dhuhr och be asr tidigt så gör då rusul när du blir ren. Och be dhuhr och asr tillsammans. Och om du klarar av att skjuta upp maghrib och be isha tidigt. Och sedan utföra rusul och be dem tillsammans så ska du göra det. Likså ska du göra rusul på morgonen och be. Och han sa detta anser göra vara det bästa alternativet. Berättade av Al-Khamsa förutom Nasai. Och den ansågs vara sahih enligt Tirmidhi. Och Hassan enligt Al-Bukhari. Ja. I dessa hadither nämns också lite andra bestämmelser. Och det är att kvinnan som har dessa oregelbundna blödningar kan utgå ifrån hennes ada. يعني التمييز eller hennes ärde. Det vill säga de dagarna hon brukade ha sin period, där låter hon bli att be. Och ulema nämner här att kvinnan har sin period i början, mitten eller på slutet av månaden. Det finns inget fjärde alternativ, utan det är i början, mitten eller på slutet. Så en kvinna som till exempel har sin period första veckan varje månad, och sen får hon det här istihaba kanske efter något år och blir förvirrad gällande vilket blod det är, då fortsätter hon på det hon haft i sina tidigare år. Att den första veckan av månaden, خلاص, då ber hon inte, fastar hon inte. Okej? Okay? Så det är också ett sätt att skilja på bloden, gärna att man utgår ifrån sina rutiner. Okej? Okay? Och om hon inte har rutiner, så nämndes det i haditherna, hadithen som kommer efter, att hon rätta sig efter de andra kvinnorna. Genom en ung tjej skulle få det här, hon har ingen koll på menstruation, hon fattar ingenting och det bara blöder. Alltså, hon gör som de andra kvinnorna, som hennes syster eller mamma eller liknande. Kanske de får sin period i början på månaden, då gör hon som dem. Då låter hon bli och be och fasta. Och sen duschar hon och fortsätter be och är ni fasta som vanligt. Okay? De här tre alternativen finns. Ett, att man går efter sina rutiner. Och två, att man kollar på blodet och man kan skilja på det. Och kan man inte dessa två, så följer man bara efter och tar efter de andra kvinnorna. Och här nämndes också att el-istihada, det är shaitan som sparkar in i kvinnans organ. Och i vissa hadither är yani att en ven typ har gått sönder. Är det någonting? Ja, är lite fel yani, så att det kommer blod från ett annat håll än mensblodet. Okay? Och att det kan vara shaitan också som yani, leker med människan för att göra kvinnan förvirrad. Att förstöra hennes ibada. Att hon blir confused, hon vet inte vad hon ska göra. Hon slutar be fast hon inte ska sluta be och liknande saker. Men då har islam istället lärt oss hur vi ska då skilja på vad som är period och vad som är oregelbundna blödningar. I hadithen nämndes också att hon sen ska fortsätta att be 24 eller 23 dagar. Vilket också bevisar att det vanligaste är att kvinnan har sin period 6 eller 7 dagar. För om vi tar en månad minus 24, 23, så blir det då 6 eller 7 dagar kvar. Och det här är det vanligaste hos majoriteten av kvinnor. Men ulema har också ikhtilaf i denna fråga. Vad är det längsta en kvinna kan ha sin period? Och vad är det kortaste hon kan ha sin period? Och det korrekta som Ibn Taymiyyah nämner, att det finns ingen gräns. Det finns ingen gräns. Det finns inget bevis som säger att det kortaste är en dag, två dagar, tre dagar. Utan Allah har bara nämnt att om mensen kommer, halas. Tills den är borta, då ska du göra rosul. Så att även rent teoretiskt, om en kvinna skulle få hennes period en timme och sen försvinner den. Eller en halv dag och sen försvinner den. Halas. Då duschar hon och hennes period är borta. Eller om en kvinna skulle få 15 dagar, 16 dagar. Halas. Då är det det som gäller. Man går tillbaka till när den kommer och när den går. Och här nämndes också att kvinnan som har istihaba, som har dessa oregelbundna blödningar, att hon ska göra rusul. En rusul för dhuhr och asr, en rusul för maghrib och isha och en rusul för fajr. Okay? Och majoriteten, nästan alla ulema, säger att det här är en rekommendation och inte någonting obligatoriskt. Taib. Jumhur al-ulema, och det är Abu Hanifa, Malik, Shafi'i och Ahmed, och även Ali ibn Abbas och Aisha, är då på åsikten att hon inte behöver göra rusul, utan det är en rekommendation.
Nej,
hadithen är den här rusul. Hon som har oregelbundna blödningar. Att till exempel hon ber göra rusul vid dhuhr, och så väntar hon och ber dhuhr i sista tiden och asr i första tiden. Det som kallas för al-jam al-suri. Okej? Yani en bildlig förening mellan bönen. Okej? Man ber varje bön på sin tid fast man slår ändå ihop dem. Okej? Och sen att hon ska göra russel i sista tiden av Maghrib och be Maghrib och Isha med denna russel. Och sen att hon gör russel vid Fajr och ber Fajr med denna russel. Det här är en rekommendation. Och många av ulema säger att dessa hadifer inte är autentiska, aslen. Så de kan inte utgöra ett bevis på att det ska vara obligatoriskt. Utan vad som är mer autentiskt enligt majoriteten av ulema är att hon bara ska göra wudu. Hon tvättar sina privata delar från det som är najis, det som är orent. För allt blod som kommer ut från henne är najis. Vare sig det är mensblod eller istihadablod. Enligt yani, alla ulema. Så hon tvättar det, eller hon har ju kanske binda och tvättar sig. Och sen så gör hon wudu och ber sina böner. Men om hon väljer att göra russel så är det okej. Okay. Det är tillåtet, yani. Men det är inte wajib. Ja, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah säger att göra russel inför varje bön är mustahab och inte wajib hos de fyra imamerna och andra ulema. Utan det som är wajib för henne är att göra wudu för varje bön från de fem dagliga bönerna hos majoriteten av al-ulama. Ja, vi går vidare till nästa hadith. Hadith om Habiba. Ja. Det berättas från Aisha radiyallahu anha att Habiba bint Jahsh kom och klagade hos profeten alaihissalam över blodet. Och då så sa han, avvakta så länge din period brukar vara och därefter gör russel. Och hon brukade göra russel för varje bön, berättad av muslim. Och i en rapportering hos Bukhari, och gör wudu för varje bön. Och den finns hos Abi Dawud och andra med en annan formulering. Den här hadithen är det som vi indikerade på innan, att denna kvinna hade också istihada, oregelbundna blödningar. Och då så sa profeten alaihissalam att hon då skulle avvakta, genom hon skulle låta bli att be, då hon brukade ha sin period. Genom hon går efter rutiner, som vi sa. Och därefter gör hon russel. Här förstår vi också en till fejda. Och det är att om en kvinna nu, hon har blödningar i 2-3 månader i sträck. När måste hon göra russel? Hon måste göra russel när hennes period är slut. Och när är den slut? Det är då den brukade vara slut i vanliga fall. Då är det wajib att göra russel. Men när det kommer till istihada, då är det inte wajib, utan då är det rekommenderat. Och det räcker med att hon gör wudu. Och den här kvinnan, hon valde själv att göra russel. Och ulema säger att hennes val att göra russel tyder inte på att det är wajib, utan det tyder på att det är rekommenderat. Utan det som är wajib är att hon gör wudu inför varje salah. Och då säger också här ulema att en faida, vad man lär sig av detta är också bestämmelsen av den som har oregelbundna en urin kommer ut oregelbundet. Vissa äldre eller sjuka personer, det kommer ut kiss hela tiden. Det är de som henne. Hon gör wudu inför varje bön. Samma sak personen där det kommer kiss hela tiden. Eller gaser kommer hela tiden. Han kan inte hålla tillbaka. Då gör han wudu inför bönen och ber. Och även om det kommer ut någonting, kallas det inte hans fel igen. Han har gjort sitt. Men han gör wudu innan han ska be.
Ska kvinnan byta sina...
Självklart, vi sa att det här är najis. Mens blodet är najis och istihada blodet är najis. Och hon byter sina bindor och liknande saker. Och om hon har fått det på kläderna så tvättar hon bort det. Ja. Vi går vidare till nästa hadith. Hadith Atiyya. Där hon sa, kunna la na'uddu al-kudra wa sufra ba'da tuhri shay'an. Vi brukade inte anse de grumliga eller gulaktiga flytningarna efter att vi har blivit rena att vara någonting eller något. När kvinnan blivit ren från hennes period så kan det hända att det kommer flytningar, det kommer såna här ofräscha yani, vätskor gulaktiga, brunaktiga, lättflytande vätskor. Vissa kvinnor blir förvirrade och tänker att det här är hennes menstruation. Och det är fel. Det här, sahabiat, sahabas kvinnor sa, det här brukade vi inte anse vara någonting alls. Det bryter vodu, man tar bort det, men det är inte menstruation. Okej? Och här finns en till viktig sak. Och det är att hon säger här, vi brukade inte anse dessa flytningar vara någonting efter det att vi blivit rena. Och då kommer frågan, när blir en kvinna ren från hennes period? Det är också en fråga där vissa tjejer blir lite förvirrade. De är osäkra på när de är rena. Och då så finns det en hadith i Muwatta, Imam Malik, att vissa kvinnor kommer till Aisha radiyallahu anha och typ de frågar om såna här frågor. Och då så säger hon, ni ska inte ha bråttom. Ja, ni låt perioden gå över tills ni ser al-qassatul bayda. Och al-qassatul bayda betyder typ den vita vätskan. Ja, i slutet av hennes period så kommer ut en vit vätska. Kanske som liknar spott eller en genomskinlig eller någonting sånt. Kommer ut och liksom puttar ut det sista. Ett tecken på att hon har blivit ren från hennes period. Det kallas för al-qassatul bayda. Har hon fått den så är hon ren. Okej? Okay? Och vad som kommer ut efter det, gärna från dessa flytningar, påverkar inte. Okej? Okay? Om en kvinna inte skulle få dessa vita, eller denna vita vätska i slutet på hennes period, så säger ulema att man går till efter al-jafaf, yani att mensen har slutat. Och al-qassatul bayda och att mensen har slutat, enligt vissa ulema kan också betyda att hon märker att den har gått över, och om hon tar bomull och gnuggar in i hennes könsorgan så kommer den ut vit. Alltså det finns ingenting, det finns inget blod eller någonting på den. Alltså då är hon ren. Det är också en förklaring på al-qassatul bayda. Okej? Okay? Så att när en av de här två sakerna uppfylls, då är hennes period över. Tayyib. En annan fråga som ulema har diskuterat, om hon får dessa flytningar under hennes period, då räknas de som hennes period. Det är inte det hadithen handlar om. Hadithen handlar om hon får dem efter hennes period. Gärna under perioden kan komma blod och andra vätskor, flytningar och sånt, men efter perioden då hon har blivit ren, om dessa flytningar kommer, så räknas de inte som någonting alls. Hon tvättar bara bort dem och Jenny ber sina böner. Och då om Atiyah säger att vi brukade på profetens tid inte anse. Jenny, det här tyder på att det har hukm och raf. Att det här är någonting som vi kan tillskriva till profeten Muhammad a.s. för att någonting sånt här skulle inte få fortgå om det vore fel. Utan det här är då hand i hand med uppenbarelsen. Vi går vidare till nästa hadith, hadith Anas radiyallahu anhu, där han säger att el-Yahud, judarna, brukade inte äta med sina kvinnor under deras period. Och då så sa profeten a.s. allt är tillåtet förutom samlag. Och hadith Aisha som kommer efter också relaterade frågan, att Rasulullah alaihi salatu wassalam brukade beordra mig att sätta på mig en izar och sen så smekte han mig trots att jag hade min period. Muttafaqun alaih. Nej. Det bodde många judar i Medina under profetens tid alaihi salatu wassalam, och de följde ju ett taurat och sina andra lagböcker som ett talmud. Och i dessa böcker, jag kollade upp lite idag på internet också, står det även fram tills idag dessa bestämmelser om just hur de ska vara med kvinnan som har sin period. Och vissa saker liknar islam, ghusl och liknande. Men de har gått steget längre kan man säga. Och det är att de inte får, de får inte ens äta med sin kvinna som har period. Och inte röra henne och liknande saker. Jag minns inte om de inte ens fick sova med henne. Men inte ens röra henne. För att typ hon är oren. Okej? Okay? Och sen har vi, och det här är, vi tycker att det, eller det är lite extremt. Jenny. Och sen har vi den andra extremen, och det är de kristna. När hon får sin period, allas, med ingen muskel, ingen problem. Kan ha samlag med henne, och ingen problem. Mensblod är inte smutsigt och så vidare. Och muslimerna är i mitten. Kvinnan är ren, hon är inte najis. Men det är blodet som är orent. Och det är inte bra hälsomässigt att ha samlag när hon har sin period. Okej? Okay? Så det är en medelväg mellan dessa två. Så judarna i Medina sa då till Sahaba att det är inte tillåtet, det är förbjudet att närma sig frun och hon har sin period och liknande. Och då gick de och ställde den här frågan till profeten Ali Sallallahu Alaihi Wasallam. Och han sa att gör allting. Hon är redan fru. Så med henne, ät med henne, gör allting med henne. Men inte samlag. Och då gick Sahaba och berättade detta för judarna. Och då så sa judarna som en kommentar på detta. Att typ ni vill bara opponera er mot oss. Ni vill bara komma med någonting som går emot det vi säger. Alltså ni vill aldrig säga samma sak som oss. Typ. Alltså er religion. Men alla kulli hal, alhamdulillah. Det är då tillåtet att vara med sin fru som vanligt när hon har sin period. Förutom att man inte får ha samlag. Och hadith Aisha bevisar också detta. Att profeten al-Islam brukade gärna smeka henne, krama henne. Typ vara intim med henne. Men att man då inte hade samlag. Och hon brukade då täcka sina privata delar med en izar. Så allting är halal med kvinnan. Förutom samlag. Okej? Okay? Att man smeker henne hela kroppen, inget problem, förutom hennes privata delar. Och vissa man nämner till och med om man skulle ha någon form av samlag mellan låren eller någonting sånt, det är okej. Okay. Och även en färg det här som kan vara värt att nämna, att ulema också är överens om att det är tillåtet för kvinnan att till exempel tillfredsställa sin man med handen. För det kan ju vara jobbigt att ibland för mannen att inte ha umgänge på en vecka. Eller om hon föder barn 40 dagar. Det finns vätska som måste komma ut från mannen. Man kan få ont och så vidare. Så att det är tillåtet för kvinnan att använda handen. Naam. Tayyib. En annan fråga. När blir det halal att ha samlag med sin fru? Är det när hon ser det vita tecknet innan hon duschat eller måste hon först duscha? Hänger med? Alltså hon har sin period. Perioden går över. Hennes period är slut. Hon ska gå och göra ghusl. Ghusl som man gör efter al-hayd. Kan man säga innan vi har samlag eller måste han vänta tills efter att hon har duschat? El-Jumhur, som Sheikh Albani nämner, majoriteten säger att det måste vara efter att hon har duschat. Hatta yathurn, yani tills de har duschat. Wallahu alam. Och det är det som är säkrast. Vissa ulema säger före, men det säkraste är att vänta till efter. Nästa hadith, hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma. Där nämns det att Rasulullah alayhi salatu wasalam sa beträffande den som har samlag med sin kvinna när hon är menstruerande. Han ska ge en dinar i välgörenhet eller en halv dinar. Berättad av Al-Khamsa och autentisk enligt Hakim ibn Qattan. Och vissa andra säger att den är mawquf. Och ett tillägg också, hadithen är autentisk enligt Dhahabi, ibn Daqiq al-Id, ibn al-Qayyim, ibn Taymiyyah, ibn Hajar al-Asqalani, al-Albani och ibn Baz. Håller hadithen att vara sahih. Tayyib. Denna hadith pratar om synden av att ha samlag i kvinnans könsorgan när hon har sin mens. Det är haram. Och sen har ulema ikhtilaf om det skulle vara makro eller det skulle vara en mindre haram eller större haram. Är det en kabira eller inte? Där finns det ikhtilaf. Och vissa ulema som Shafi'iyya och Al-Hanafiyya säger att det är en kabira. Baserat på en hadith där Rasulullah alayhi salatu wasalam bima'na al-hadith säger att den som har sex med sin fru när hon har period eller har sex med henne i hennes bakdel eller gå till en spåman och sen tro på honom har förnekat det som uppenbaras till Muhammed alayhi salam. Mutahim. Och Sheikh Albani nämner att hadithen är godtagbar. Andra ulema säger att den är daif och så vidare. Men alla kulihal, den används då som ett bevis på att det är en stor synd. Medan andra ulema säger att hadithen är svag, den hadithen. Och det är en, det är haram. Taib, det är haram och personen som har gjort det här, han ska bara göra istighfar och toba. Okej? Men alla alam, det som är säkrast är att man rättar sig efter den här hadithen. Och som vi sa, alla ulema är överens om att det är haram. Det finns ingen som säger att det är tillåtet. För Allah har sagt klart och tydligt i Koranen, fa'tazilu nisa. Ja, ni håller er borta från kvinnan. Det vill säga samlag. Ha inte samlag med kvinnan, hon har sin period. Och till och med vissa ulema gick så långt att säga att den som gör istihlal, han är kafir. Den som säger att det är halal, han är kafir. Baserat på att han har gått emot denna koranvers. Så utgångspunkten är att det är haram. Det är vi alla överens. Och sen om det är en kabira eller sarira, där finns det khilaf. Och sen el-kafara, där finns också khilaf. Som vi sa, de flesta ulema säger att man bara gör toba och istighfar. Medan många ulema säger att man ska betala denna kafara. Och det är el-medhab av Imam Ahmed. Som säger att den som har haft sex med sin fru när hon har sin period måste då betala el-kafara. Och sen finns det ikhtilaf. Det nämndes i hadithen att han ska ge en dinar eller en halv dinar. Jenny, det är inte riktigt. Ska han ge en eller en halv? Då säger vissa ulema huwa fil khiyar, han får välja. Han kan ge en eller en halv. Okej. Okay. Andra ulema säger att han, om han har haft sex med henne i början på hennes period, betalar han en hel. För det är då mensen är som värst. Om den är i slutet så betalar han en halv dinar. Men det som verkar vara korrekt är att han får själv välja. Okej. Okay. Och en dinar islami, som det står här i fotnoten, motsvarar 4,25 gram guld. Okej. Okay. Så det är en dinar i sin helhet. Och ett gram guld är vid ungefär 350 spänn, eller? Ja. Så det blir 1,4 ungefär, en dinar islami, 1,400 som han då ger i sadaqa till fattiga. Eller hälften, 750 eller 700 kronor som han då ger i sadaqa till fattiga. Och att han också gör toba och istighfar för den här synden. Mas'ala, fråga, ska kvinnan också sona? Eller är det bara mannen?
Bara mannen.
Bara mannen. Den åsikten finns. Vissa ulema säger att kvinnan ska också sona om hon var med på det. Hon var med på det, hon var villig och var kanske till och med den som uppmanade till det. Och om hon var medveten. Men om hon är jahil, hon visste inte, då khalas. La ithma alayha. Och samma sak om mannen var jahil. Eller om han gjorde det av glömska. Nyvaken. Han hade samlag med frugan. Så bara, a'udhu billah, hon sin period. Då khalas, han var omedveten eller glömsk. Då behöver han inte betala. Men om han var medveten och så vidare, då ska ju hon då, han då betala denna kafara. Wallahu alam. Jahil om dess bestämmelse. Han blev muslim och han visste inte. Det är haram.
Men om han visste och han var omedveten om att hon hade sin
basur. Ja, det är samma sak. Samma scenario. Kvinnan var ren på kvällen, hon fick sin period på natten. Gick på toa, satte på en binda på morgonen. Han bara nyvaken hade sex med henne till exempel. Och hon kanske också var nyvaken, kanske inte berättade. Hon kanske också var okunnig eller någonting. Khalas. Yani, han är jahil, han vet inte. Han är omedveten om situationen. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Den generella bestämmelsen i islam att man inte står till svars för någonting man gör av misstag eller av okunskap. Wallahu a'lam. Men det är väldigt sällsynta fall. Jag tror jag aldrig hört om det. Och inshallah vi kommer aldrig höra om det heller. Men om det skulle hända rent hypotetiskt. Mycket av det vi diskuterar är ju hypotetisk kunskap.
Jag tänker ibland kvinnor kanske inte vet att de har fått sin period.
Det är inte insatt. Om en kvinna kan få sin period utan att veta om det. Allah alam. Vad jag förstått så finns det också verkar och illamående hormoner och liknande. Men rent hypotetiskt. Om vi talar hypotetiskt. Så har de ingen synd på sig om det sker av okunskap. Ta i nästa hadith. hadith Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, där han säger att Allahs sändebud alayhi salatu wasalam sa: är det inte så att kvinnan som har sin period varken ber eller fastar? Muttafaqun alayh. Naam. Och det, denna hadith är förkortad och den kom som ett svar på då kvinnorna frågade vad som menas med att kvinnan är svag i hennes religion. Naqisat al-aql wad-din, att hon är svag i hennes religion. Och då så sa han, är det inte så att när kvinnan har sin period så varken ber hon eller fastar hon? Och det är det som då menas med att kvinnan är svagare än mannen i hennes religion. Än hon ber och fastar mindre än mannen. Okej? Okay. Nah. Och denna hadith bevisar att det är haram för kvinnan att be när hon har sin period. Kvinnan som har sin period ber absolut inte under några som helst omständigheter. Det finns ingen salah som hon gör när hon har sin period, utan det är förbjudet. Hon får göra dua, naam, men hon får absolut inte be vare sig fardbön eller sunnabön, janazabön, tarawih. Finns inget. Hon får absolut inte be när hon har sin period. Och hon får inte heller fasta. Fastan är ogiltig. Om hon har sin period så ska hon inte och får hon inte fasta. Och hadithen bevisar också att om kvinnan skulle få sin period under fastan så bryts fastan. Och det här känner vi till från Ramadan. Exemplet av kvinnan som fastar och sen en timme innan Maghrib så kommer hennes hayd. Då bryts hennes fasta. Och till och med om det skulle vara en minut innan Maghrib. En minut innan Maghrib, eller den riktiga Maghrib. Då bryts hennes fasta. Och hon måste ta igen den dagen. Okej? Okay? Och motsatsen, en kvinna tänker fasta imorgon, Ramadan, och eller hon har sin period och så blir hon ren 10 minuter innan Fajr. 10 minuter innan Fajr al-Sadiq, då måste hon göra ghusl och hon måste fasta den dagen. För att hon har inte sin period, då måste hon fasta. Även om det innebär att hon gör ghusl efter det att Fajr har gått in. Men hon blev ren innan Fajr gick in. Det är det som räknas. Okej? Okay? Och hon blir ren 10 minuter efter Fajr har gått in då. Ska hon fasta den dagen? Nej, hon ska inte fasta den dagen. Hon ska ta igen den dagen senare. Mas'ala. Hur kommer det sig att kvinnan tar igen sin fasta men inte tar igen sin bön? Vad är el-hikma bakom detta? Abu Ali. Vad är el-hikma?
El-hikma.
Sent. Och siam, ma yashuq?
Siam, ma yashuq.
Ma yashuq, ahsant, ahsant, ahsant. Naam, mashallah. Hafidhak Allah. Ibn Qayyim, rahimahullah, nämner just den här al-illa wal-hikma. Och det är att bönen återkommer, den repeteras. 5 gånger om dagen, hela året. Så att det är inte någonting ovanligt, sällsynt. Utan hon ber innan perioden och efter perioden, khalas. Och att det också finns en mashaqqa, det finns en svårighet i att ta om bönen. En kvinna ber inte på en vecka. Låt oss säga 7 dagar gånger 5, 7 gånger 5. Och du säger till henne, nu blev du ren, du ska ta igen 35 böner. Ja? Muskila, eller hur? Alhamdulillah, islam har inte kommit med någonting svårt. Så att hon behöver inte, eller hon får inte ta igen bönerna. Men däremot fastan. Det är 30 dagar. Eller 29 dagar av ett år. Återkommer bara en gång på året. Och det är enkelt att ta igen. Låt oss säga nu Ramadan kommer. Hon får sin period. Hon fastar inte 7 dagar. Hon har hela året på sig, 11 månader, att ta igen 7 dagar. Det är enkelt. Taib. Så det är själva då visheten bakom detta. Wallah alam. Nästa hadith. Hadith Aisha radiyallahu anha. Där hon säger att när vi kom till Sarif, en plats som ligger 12 kilometer utanför Mekka ungefär, så fick hon sin period. De var då på väg till Hajj och hon fick sin period precis innan de kommer in i Mekka. Och i vissa hadither att hon blev jätteledsen, hon började gråta för att hon ville verkligen göra Hajj. Hon sa, jag önskar att jag kom nästa år istället. Och då så säger profeten alaihissalam i tröst till henne att typ det är lugnt, din period är inte någonting du kan bestämma över. Det är inte i din hand. Utan det är någonting som Allah har skrivit för Adams döttrar. Ja, det är någonting som alla kvinnor får. Och sen säger han till henne, gör det man gör i Hajj, förutom tawaf runt el-Bait, runt Kaaba, tills du har blivit ren. Yani, mashallah, fortsätt med din Hajj och gör alla Hajj-riter, förutom att du inte får göra tawaf runt Kaaba. Yani, du får ha din ihram, du får vara i Arafa och göra dua hela dagen. Du får vara i Muzdalifa, du får göra sa'i mellan Safa och Marwa. Men du får inte göra tawaf runt Kaaba. Tills du har blivit ren. Ja, ni stannar kvar i Mekka. Tills du blir ren. Och sen gör du din tawaf. Alhamdulillah. Så att det bevisar också att det inte är tillåtet för kvinnan att göra tawaf runt Kaaba när hon har sin period. Ja. Och det bevisar också Allah, det finns en åsikt här Ibn Taymiyyah och Ibn al-Qayyim, att om det är darura, kvinnan, hon är hajj, hon får sin period och hajj är slut och hennes sällskap ska åka, finns båten åker eller någonting, finns ingen möjlighet att stanna, att hon då är ursäktad, hon får göra tawaf. Allah alam. Men det är en svag åsikt som Sheikh Albani nämner. Den går stick i stäv med den här hadithen. Åsikten är att om det är darura, yani det är nöd, hon har inte gjort tawaf och hon ska åka hem, hennes grupp ska åka hem, det finns ingen chans att stanna, så får hon göra tawaf ändå. Men hon sätter på sig en binda och så vidare och gör tawaf. Men den åsikten går, som vi sa, stick i stäv med den hadith. Hon får inte göra tawaf runt Kaaba. Ibn Taymiyyah och Ibn al-Qayyim. Men alla, majoriteten säger nej. Så hon ska vänta tills hon blir ren.
Jag vill säga om till exempel man har tid, perioden är slut, man gör det så sju varv efteråt.
Ja, efteråt. Hon skjuter upp dem tills innan hon åker hem. Det är det hon ska göra.
Men de som säger att hon inte får göra baserat på den här hadithen,
jag tror de har lite olika åsikter där. Att hon, vissa att hon ska vänta, det är självklart bäst och göra det i slutet. De som säger att hon ska åka, tror de säger att det är en gäskot. Hon behöver inte göra det. Eller hon offrar ett lamm istället. Det finns liknande förklaringar. Men som Sheikh Albani säger, att på samma sätt som hon aldrig får be, så får hon inte heller göra tawaf. Och hadithen är klar och tydlig. Wallah alam. Sista hadithen. Ja. Nah. Hadith 160. Mu'ad ibn Jabal frågade profeten a.s. vad som är tillåtet för en man med sin kvinna när hon har sin period. Han sa det som är över hennes izar. Men den hadithen är svag. Och vi sa att allt är halal förutom själva könsorganet. Nästa hadith om Salama sa att profeten a.s. på hans tid så brukade kvinnorna avvakta 40 dagar efter födseln. Och i en annan rapportering hos honom, Abi Dawud, och profeten a.s. beordrade inte henne att ta igen böner som hon missat under en nifas. Ja, denna sista hadith tar upp en annan fråga, och det är en nifas. Och det är blodet som kvinnan får då hon har fött ett barn. Så att vi nämnde då al-hayd, menstruation, och al-istihada, oregelbundna blödningar. Och här finns också en nifas. Och en nifas, blodet efter födseln, är som hayd. Det är inte istihada, utan det är som al-hayd. Det är som menstruationsblodet. Och samma bestämmelser gäller där som med menstruationen. Men när kvinnan har fött ett barn, det är som att hon har sin period. Det kan vara upp till 40 dagar. Hon ber inte, hon fastar inte, mannen har inte samlag med henne och så vidare. Okay? Och det kallas för en nifas på arabiska. Och här nämndes då att en nifas är upp till 40 dagar. Och det vanligaste är att det brukar inte överskrida 40 dagar. Det är väldigt udda att det går över den gränsen. Ulema säger att om hon blir ren innan 40 dagar, så ska hon göra ghusl. Ja, det är inte så att det måste vara 40 dagar. Hon kanske föder ett barn efter 10 dagar. Kommer inget mer blod. Då gör han russel. Och Jenny ber som vanligt och så vidare. Kruxet och problemet finns om hon blöder mer än 40 dagar. Hon blöder 50 dagar. 60 dagar. 70 dagar. Och alla alem, det som många av dem lärde sig är att hon maxgränsen är 40 dagar. Wallah. Hon väntar bara 40 dagar. Och Imam Tirmidhi säger att de lärde är överens på att kvinnan under hennes nifas lämnar bönen i 40 dagar. Förutom om hon skulle bli ren innan. Ja. Det finns ikhtilaf, men Allah, det säkraste baserat på denna hadith och vissa athar är att efter 40 dagar så klassas det som nifas. Ja, då ska hon duscha och be, även om hon fortsätter blöda. Baserat på dessa athar, med undantaget om till exempel 40 dagar tar slut och de tar slut exakt när hon brukar få sin period och hon får något som liknar hennes period. Då blir det, de sitter ihop. Hänger med? Så det kan bli 40, sen 7 dagar till. Okej? Okay. Men om det inte är så, och det är också det vanligaste att kvinnan har fött barn, så får hon inte hennes period när hon ammar. Men om hon skulle få det då, så räknas det ihop med en nifas igen. Det kan bli upp till 47 dagar och så vidare. Wallah alam. Men det säkraste är efter 40 dagar att man då gör russel och ber sina salat. Nej, finns lite frågor här också som är relaterade till nifas. Och det är blödningar som kvinnan får innan hon föder. Är de nifas? Och då alla, det som vissa ulema, jag tror vad Sheikh Uthaymeen nämner, att om de är i samband med verkarna, när hon ska föda och en timmar innan hon föder, så kommer det verka, vattnet går och det kommer blod. Att det här är nifasblod. För det är samma blod. Okej? Okay? En annan fråga som också här tas upp är om kvinnan får missfall. Då kommer det, hon kommer blöda. Är det nifasblod eller är det istihadablod? Och då säger ulema som följande, att om det är ett barn, alltså ett levande barn som har fått en själ, det vill säga efter 120 dagar, så är det nifas. Blodet som kommer är nifas. Är hon gravid 4 månader, hon får missfall. Kallas. Blodet som kommer är nifas. Om hon får missfall första månaden till exempel, andra månaden, då är det inte nifas. Utan då är det istihada. Då ska hon be och så vidare. Det finns också en annan sista grej som inte togs upp här, som också är relaterat till kvinnans period. Och det är hur hon ska göra russel. Hon gör russel som vanligt. Men det har nämnts vissa furuq, vissa skillnader. Och en av dem är att profeten alaihissalam sa att kvinnan ska ta hennes vatten och sidr. Hennes sidr. Nej, det kommer sen. Att i själva vattnet så har hon det här, dessa väldoftande blad. Okej. Okay. Vilket då är rekommenderat. Vissa ulema förstod det som att det här ska man, det här sidrvattnet, alltså som typ idag tvål eller shampoovatten, använder man bara vid könsorganet, men vissa hadithier indikerar på att det är hela kroppen. Okej? Okay? Så det är rekommenderat, inte wajib, det räcker med vatten. Men, och idag det är som tvål, sidr, vad som ersätter sidr är tvål eller shampoo och liknande saker. Okej? Okay? Och sen också vad som har nämnts i en annan hadith är att hon gnuggar sitt könsorgan med bomull eller tyg som det är misk på, parfym. För att få bort de här dofterna. Okej? Okay? Och det har nämnts i Sahih Muslim. Och det är enda skillnaden. Och sen har vi gått igenom hur man gör russel i vanliga fall. Men när det är russel janaba så är dessa två saker rekommenderade. Wallahu alam. Walhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Vi är nu färdiga med kitab At-Tahara från Bulugh al-Maram. Och vi ska inshallah ta nästa lektion påbörja kitab al-Salah. Och då kommer vi inshallah gå igenom många intressanta kapitel. Kapitlet om al-adhan, kapitlet om bönetiderna, om sutra, bönens villkor, al-aura och al-qibla. Och vi kommer gå igenom sutra, al-khushu och liknande kapitel som inshallah kommer Och vi får se om studiehäftet är färdigt till nästa vecka, vilket jag tvivlar på. Med tanke på Tjechens besök nu. Så nästa vecka finns det ihtimal att vi kanske kör Adabel Mufrad på torsdag också. Och veckan efter det, inshallah, kanske vi får ett nytt studiehäfte. Wallahu a'lam.